Vad säger du? Hur skulle du vilja summera det här året?
Alltså poddåret?
Ja.
Men svårt. Alltså, inte svårt att summera, utan det har varit kämpigare att podda än vad jag trodde.
I vilket avseende då?
Nej, men att liksom... det är ju något som man hela tiden måste gå och tänka på. Och jag vet att jag pratade om det här, att du, när du hade din blogg och när du, liksom, när du har fredagsdrinken, att det är liksom någonting som... Man blir inte av med det. Det är också lite som mitt jobb. Nej. Att man, när man lämnar jobbet så lämnar man inte jobbet, för man tar med sig det hem och går och funderar på det hela tiden. Och exakt likadant är det med podden ju. Det ligger där hela tiden. Och
skaver, ja. Det är som ett ok på axlarna hela tiden. Ja.
Det har ju varit... en stor eloge till gängen som gör det här for a living, liksom. För att framförallt när man pratar med någon som man pratar med varje dag. Vi pratar ju varje dag. Och då kommer man ju till punkter ibland där man känner så här, du vet ju allt. Jag kan inte säga någonting till dig.
Nej.
Man får hålla hemligheter för varandra, liksom.
Ja.
Hur skulle du själv summera?
Nej, men lite samma sak. Det som ämnen, ja, ibland är det väl bra ämnen, ibland är det mindre bra. Men ändå, man kommer på, jag tycker man kommer på mycket trots allt. Trots att det känns motigt så tycker jag ändå det kommer uppslag. Men jag måste säga att det som jag tycker nästan jobbigast, det är typ en halvtimme, en timme innan podden. För då har jag ångest och så här lite rampfeberkänsla innan jag ska sätta mig ner och spela in. Och det verkar som man aldrig blir av med det obehaget som infinner sig precis innan vi ska podda. Och det tycker jag är det jobbigaste.
Ja.
Men sen är jag också fascinerad över alla grejer vi har fått från följare som lyssnar. Jag tycker att det är,
och all kärlek ju. Alltså det tycker jag gör att all den kärleken som vi får gör ju att det blir ändå värt att fortsätta, tycker jag. Och kul att fortsätta, framförallt när man har, för man har ju en liten lyssnarfamilj här som man har någon slags vänskap med nu. Och det kommer jag ändå för evigt vara tacksam över.
Ja, jag tycker att det är sjukt kul att göra det. Så att jag verkligen gillar det. Jag har ingen som helst tanke på att sluta. I alla fall inte den 52:a podden.
Nej, exakt.
Men däremot så ska ju du ha lite semester nu, eller hur?
Ja, exakt. Jag kommer ta 2 veckor.
Ja, 2 veckor. Det är ju många poddar som tar semester under somrarna. Jag vet inte riktigt varför, för att egentligen borde det väl vara på somrarna som folk verkligen ligger på stränderna och lyssnar på typ poddar och sånt.
Men även poddmakarna vill väl göra det, antar jag.
Ja, jo, det är klart.
I alla fall den här poddmakaren.
Ja, du ska ju ta semester. Men jag hade ju en idé om att försöka övertala din morsa att hon skulle vicka för dig här under i alla fall en gång. Men jag är inte säker på att det kommer att bli
så. Hon kommer
inte
göra det.
Vi får se. Vad sa du?
Hon kommer inte göra det.
Nej, jag tror inte det heller. Men jag ska i alla fall göra ett försök. Så att eventuellt kan det komma en podd nästa vecka.
Eventuellt kommer det liksom Agnes Uggla 1.0.
Ja.
Eller 0.0 kanske.
Ja.
Urmodern.
Ja.
Men det kommer bli ännu svårare, för att ni pratar ju verkligen hela tiden.
Ja.
Ni kommer bara sitta och stirra på varandra. Det kommer bli skitstelt.
Ja, verkligen. Vad stelt. En stel podd kommer bli. Och då kommer folk säga, vad jag längtar till Agnes kommer tillbaka.
Ja, exakt. Och det är fan inte helt dumt. Jag tycker det är en superbra idé.
Ja,
men jag tror att mamma är en utomordentlig vick, alltså.
Det kan vara farligt att plocka in en vikarie också.
Just det, man ska välja någon som är lite sämre.
Ja, det ska man ha. Jag har ju haft såna erfarenheter. Bland annat så var jag ju sjuk när jag var med och spelade med Povel Ramel och gjorde revy på 90-talet.
Ja.
Då trillade jag i backen och slog mig och fick hamna på sjukhus med cykel. Då hoppade in en kille in och tog över vissa av mina nummer.
Mm.
Och jag märkte ju hur dålig stämning det var när jag kom tillbaka.
Ja, de ville inte helst att du skulle komma tillbaka.
Nej, jag hade den känslan att fan, den här vikarien var ju mycket bättre.
Ja, nej, jag känner ju nu att det finns en risk att...
Att morsan är bättre.
En stor risk faktiskt, inser jag. För jag tror att hon kommer vara jävligt... snappy.
Nej, men jag tror ändå hon har inte heller någon. Jag kommer ihåg att jag menar inget att du var dålig, men det är en stor skillnad på hur du pratar nu jämfört med för ett år sedan. Det har ju hänt lite, tycker jag.
Jaha.
Så jag ger dig en stjärna där. Jag ger dig en stjärna i boken faktiskt.
Här kommer
faktiskt.
Det fram.
Nej, jag sa ju att du inte var dålig.
Backhanded compliment.
Nej, du var svinbra då, men du är ännu bättre nu.
Whatever.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Själv har jag skadat handen.
Mm. Jag har förstått det.
Mm.
Jag vet inte vad du har gjort.
Jo, jag spelar ju boogie woogie. Jag är boogie woogie freak.
Det låter som att du spelar någon sport eller något, men du spelar alltså boogie woogie på piano.
Vad heter det? Det där man skäms för. Vad säger på engelska? Låtar som man skäms för att man gillar.
Guilty pleasure.
Ja, det här är lite samma sak. För boogie woogie är ju så töntigt. Och det är väldigt bra. Just boogie woogie är bra på det viset att man gör två olika saker. Man gör en sak med högerhanden och en rytm med vänsterhanden.
Okej.
Och det är en speciell basgång då som går på vänsterhanden. Och så spelar man, vad ska man säga, blueslicks eller jazzlicks eller whatever. Ja. Men inte när man spelar boogie-woogie, för det går fort, det ska gå fort som fan. Och så är det olika rytmer och så är det jävligt kul. Men då är det också så här rock'n'roll.
Men du tycker att själva musikstilen är ganska dålig ju.
Jag hatar boogie-woogie.
Ja,
alltså,
det måste
rent
ju
vara
att tycka att det är roligt att spela, för att det är lite svårt typ.
Ja, det är svårt och det är kul att testa om man kan göra så här olika rytmer med vänster och högerhanden. Det tycker jag är fascinerad av. Ja, det är det verkligen. Mm. Och det är många såna här svåra grejer. Och det finns så här gamla rockhjältar som Jerry Lewis och Little Richard och alltså såna där som spelar grymma på det där. Mm. Och de har så här olika såna grejer som gör. Ja, och så har de olika grejer som är signifikativa för just den genren. Och då är det bland annat att man har breda händer. Jag har ganska små händer, så man måste täcka ganska mycket. Först är det en oktav från tummen och sen lillfingret i en oktav. Jag vet inte hur många, 11 toner eller vad fan. Det är ganska brett. Och sen däremellan så är det två fingrar som trycker ner i mitten två toner. Och så ska de här gå som det arpeggio heter det. Du vet vad det är, va?
Nej.
Ja, men det är ju upp och ner. Så att man börjar från den lägsta och så vandrar man till den översta och går man tillbaka. Fattar du?
Ja, säkert.
Ja, men upp och ner. Så att det man ska gå snabbt så in i helvete och se det brett som fan. Och skitsvårt är det att lära sig. Mm. Så jag, och det är typiskt sån här Jerry Lee-grej. Och jag har verkligen kämpat som fan för det där. Vet du? Och jag hade en pianolektion. Jag har säkert spelat det där 2-3 timmar om dagen. Bara kämpat för att få till det. Som en galning har hållit på. Och sen så hade jag pianolektion med han som lär mig den här skiten. Och så gick vi igenom och jobbade som fan med att få till det där. Och det var, kände nu är jag på G, nu är jag på G, nu har jag den. Och så vaknade jag upp nästa morgon och kunde inte röra handen. Jag kunde inte knäppa byxorna, jag kunde inte sätta på mig strumpor. Jag kunde inte dra av en kapsyl på flaskan, för det gjorde så jävla ont i handen. Det var inte så att den var svullen, utan den var helt ur bruk.
Nej, men alltså jag såg ju det här i söndags när vi hade söndagsmiddag.
Ja.
Du bad ju mamma att skära dina köttbitar åt dig.
Ja. Ja, men jag kunde ju inte skära. Man försöker ju med vänsterhanden, men man har ju, eftersom den är så otränad för att göra den typen av rörelser, så är den fullständigt värdelös.
Mm.
Alltså den är sjukt värdelös. Vissa grejer lyckades jag efter många om och men få in. Och borsta tänderna.
Ja, det är svårt att göra med vänster.
Ja, men det är.
Ja, man måste ju typ så här röra huvudet snarare än
det
handen.
Låter ju helt, det låter ju helt larvigt att man inte kan borsta tänderna. Det enklaste grej i världen, borsta tänderna.
Men jag undrar om det är en vanlig sak eller om det bara är helt liksom felkopplat i hjärnan. Att den där ska man liksom inte kunna göra det där med.
Ja, men det finns ju vänster- och högerhänta, och det är klart att det är en vanlig sak. Så här,
kan man jobba upp? Det finns ju också de som inte har en preferens, som kör lite båda två.
Ja.
Och jag bara undrar om man kan öva upp vänsterhanden så att den blir liksom...
Ja, men det går ju att få igång, det är klart det gör. Men det här, min förhoppning var att det här skulle vara över på en eller två veckor.
Så du skulle slippa öva upp vänsterhanden?
Ja, precis. Så dagen efter när handen var brukt, då ringde jag min pianolärare och frågade vad i helvete,
vad är det som har hänt?
Nej, men han kunde ändå säga, han är ju en vana, han är ju en pianist som jobbar. Nej, men han kunde säga att du kanske ska träna, göra så eller si. Alltså som en sjukgymnast på något sätt. Och då frågade jag honom och så här, har du hört talas om det här? Ja, då så sa han, ja, jag har flera kompisar som har råkat ut för det här. Och en till och med fick sluta spela piano. Han fick aldrig gå. Nej, men det var ju typ det. Jag lever ju, jag brinner ju för den här jävla boogie-woogien för närvarande. Så att jag blev ju typ gråtfärdig. Och som du sa, jag fick ju be Lollo att knäppa byxorna åt mig.
Mm.
Så här, varje gång hon knäppte byxorna så sa jag så här, du får inte sätta på strap-onen nu, sa jag till henne. Men
det är att behöva be någon att skära ens mat och knäppa byxorna.
Ja, men så sjukt ovärdigt, så vidrigt. Och tänk om jag får göra det här resten av livet. Jag kommer ju lära upp min vänsterhand om det händer.
Mm. Men eller bara skära av den handen och få en så här fet robotarm.
Ja, det kanske funkar bättre. Kanske man kan göra sån här lix med.
Då skulle du också få någon slags... ja, men då skulle du ändå bli liksom en grupp som skulle kunna vara liksom kränkt och...
Ja, exakt. Då skulle jag kunna verkligen utnyttja det. Nu har jag bara utnyttjat det hemma, men då skulle jag verkligen...
Nej, men exakt.
Nu syns det inte på handen. Så när jag var ju borta på en lunch igår och åt med vänsterhanden, så satt de och tittade på som att jag var någon amerikanare. För de brukar ju göra så att de skär upp maten först och sen bara sitter de och käkar med en hand.
Mm.
Men...
Var du tvungen att liksom excuse yourself hela tiden och berätta för alla, ja, jag har gjort illa handen.
Ja, exakt.
Det är ingen som tror.
Ja, det är
svårt exakt. Folk håller på att giddra om att de har stukat någonting eller sånt där. Man bara, exakt.
Ja.
De vill ju bara offerkoftor, vill bara slippa göra saker och ha folk som tycker synd om en typ.
Ja, men samtidigt, tänk vilken mardröm att inte kunna röra högerhanden mera. Man har ingen aning om det här är en liten pyttegrej som påverkar hela handen och hela systemet. Man hade ingen aning om att man använder handen, att det krävs två händer till att öppna en flaska. Och alltså, sånt som man tar för självklart var ju helt ur spel för mig. Jag var ju helt lost.
Ja, men det är väl lite som en nackspärr också, att man liksom så här...
Fast det här är ju värre än en nackspärr. En nackspärr, då kan man ju i alla fall vända på kroppen om man vill titta åt olika håll. Men det här var ju helt kört. Men nu har det ändå känner jag att det börjat lätta. Och då tänker jag så här att, ja, även om det lättar, det är ganska skönt att någon skär upp maten och kanske
inte knäpper byxorna. Jag visste det.
Ja, det,
du kommer
det,
dra det. Ut på den här skiten.
Ja, och då jag vill inte säga någonting till Ola om att det har blivit bättre. Så jag håller ju lite färgen.
Men kommer du också börja så här med någon Melitta typ, eller vad heter det? Så här Linda. En träskena runt armen som du liksom.
Nej, men jag har ju köpt sån, har jag köpt en handske som man, det var det första jag köpte, en handske som man sätter med en stödskena på. Så det är självklart. Men du vet,
jävla
så
tramsigt.
Mycket, så mycket man slipper, det är ju bädda, då kan du bädda sängen åt mig.
Ja.
Åh, vad kan ni plocka ut här?
Jag kan inte köra.
Man kan sitta kvar vid matbordet bara medan alla andra plockar ut. Och,
Lolo, kan du hålla upp mitt vinglas så att jag kan dricka?
Ja, exakt. Jag kör med sugrör nu istället när jag dricker vin.
Men jag hade nog tänkt att du kanske skulle tycka att, det här, att du ville skynda på det här så att du blir av med det här liksom osmickrande tillståndet, men du anammar det, du bejakar hela.
Jo, men det finns ju två, som jag sa, det finns ju två sidor på myntet. Ja. Och det, fördelen är ju så mycket hemgöremål som man tankar bilen till exempel. Det skulle vara en fullständig omöjlighet att göra med utan högerhanden till hjälp.
Nej.
Inte fullständig omöjlighet, men jävligt komplicerat. Allting blir väldigt mycket mer komplicerat om man inte har bägge händerna, eller ja, i alla fall en högerhand tillgänglig. Och ja, men som sagt, nu är ju handen på väg att bli bra, och då kan jag ju börja träna mina järrlicks igen.
Gud, vilken tur. Ja, du kommer ju bara göra faktiskt det nu för att den ska bli dålig igen.
Nej, det kommer jag inte göra.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Så var vi ute på och hälsade på dina kusiner.
Ja, just
eller
det.
Din faster blir, moster blir det, va?
Min moster.
Och henne, då är inte du med.
Nej.
Ute på Ekerö.
Jaha, var är vi det där på Ekerö? Det visste inte jag.
Nej, det är på Färingsö, men det är bortom Ekerö, så det är ganska långt bort. Långt som 70, det tog en timme att åka dit.
Mm, jag vet, för vi brukar alltid bara kalla det för gömstället, för att Ruben alltid sa när vi var små, eller när han var liten i alla fall, att vi skulle åka till gömstället istället för landstället, för han trodde att det var det vi pratade om.
Ja, men det är ju typ ett gömställe, för det är ju helt, det är så undanskymt och pytte och ligger verkligen in i en dunge, så man ser det ju knappt, så det är inte konstigt, tycker jag. Och sen så åkte vi tillbaka in till stan, då var ju din kusin med också.
Mm.
Rebecka, du vet.
Mm, jag vet.
Din två år äldre kusin, eller var fyra år äldre kanske eller? Till och med. Ja. Hon passade på att åka in till stan, så att vi åkte in till stan. Vi var väl där i 2,5 timmar, vilket var väldigt länge för mig, men i alla fall.
Mm.
Och så åkte vi in till stan, och så precis när vi passerar Drottningholms slott.
Mm.
Och över bron, och så man hamnar på Bromma sidan, då fastnar vi vid rödljus. Och då bara hör jag hur Rebecka som sitter i baksätet skriker till. Mm. Och då ser jag, hon tittar ut genom fönstret. Kolla, 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 skriker hon. Och då sitter en tjej i bilen bredvid. En ensam, snygg tjej i bilen bredvid. Hela bilen bara vänder sig om och tittar. Och då sitter den här snygga tjejen, det är rödljus. Sitter hon där och petar näsan. Hon petar näsan och vi sitter alla och tittar på henne bara så här, oh, what? Och när hon har petat näsan under en, ja vad kan det vara, en 10-20 sekunders period kanske, då stoppar hon in det i munnen.
Nej.
Och vi bara skriker, det är helt sjukt. Vi har aldrig sett maken. Och det måste vara ett långt rödljus, för innan det slog om till grönt så hade hon hunnit med och stoppa in fingret i näsan en gång till och stoppa in kråkan i munnen.
Men fy fan.
Har du varit med om något lika? Jag trodde inte mina ögon.
Nej, bara men satt och gapade. Alltså, det gick ju skräckhistorier och sånt där när man var barn typ, att så här, jag hörde om någon som, du vet, petade i näsan och samlade det på sin skolbänk liksom, i en liten hög, ja. Som han kunde liksom plocka från sen.
Åh, oh, fy fan!
Ja, men jag vet inte om jag någonsin har sett någon faktiskt äta snorkråkor på det där viset.
Nej, alltså det där som du sa med skolbänken, för min brorsa, han sa alltid när jag var liten, när man kommer hem till tjejer så är det första man ska göra så är det att kolla under nattduksbordet.
Nej.
Där sätter de kråkorna. Jag har ingen aning om det är så, men det var vad han sa.
Där sätter de kråkor.
Ja, men de ligger i sängen och petar. Det var hans teori. Jag har ingen aning om han hade belägg för det, men hans teori var att de ligger i sängen, petar näsan och så sätter de fast den under.
Jag sätter den här.
Sätter under nattduksbord. Men sträcket därifrån, eller vad heter det? Vad säger man? Sträcket säger man inte.
Steget.
Vad säger man? Steget, ja du ser. Steget därifrån till att faktiskt stoppa in kråkan i munnen, det är ju, det är helt fantastiskt. Och hon var max 25 år och blond, söt var hon. Alltså, det var en chockupplevelse.
Ja, men jag undrar varför folk gör så där. Alltså jag undrar om det kanske är att man liksom gillar lite som att människor gillar BDSM och gillar att vara submissive liksom.
Vad betyder det?
Ja. Att man är underordnad någon annan. Att, så här, att det finns någonting, alltså masochister. Att det finns någonting som folk går igång på att vara äckliga eller vara, alltså, att hon liksom, för det kan ju inte vara att hon tycker att det är så jävla gott.
Nej, för alla har ju smakat snor någon gång i livet.
Nej, jag vet inte om jag har det.
Ja, men som barn har du väl smakat snor, har du inte det?
Ingen aning, jag minns annat, inte det. Men jag kan aldrig komma ihåg att jag har varit intresserad av, för det ser ju inte så jävla tasty ut. Så att säga, jag har nog aldrig tänkt, undrar hur den här jäveln smakar.
Nej, men då, om inte annat så har du ju dragit ner snor från näsan till svalget. Och då känner man ju vad det smakar.
Jo, alltså, det är också något extra äckligt med att den är utplockad redan. Alltså det är lite som hår rullad. Som sitter på huvudet hår. Är okej. Hår som ligger på ett bord är äckligt. Och naglar, de sitter på fingrarna helt okej. Så fort de är avklippta, då vill man ju kräkas ihjäl sig.
Och det är väldigt konstigt. Om man
och
hittar
så
ett
är det även med snorbusar. Att så länge de sitter i näsan och sväljs på liksom bakvägen, då är det är äckligt som fan, men det är inte som att liksom plocka ut och äta. Alltså det är skitäckligt.
Det är fel väg. Ska den
ner, någonstans då ska den fan i kroppen.
Då ska den gå via svalget, näsan, ja.
Ja, exakt. Men jag undrar om det liksom är... Jag tänker att det är lite samma personer som också pissar i duschen.
Ja.
Att det liksom... Att man gillar att vara lite snuskig, liksom.
Tror du det är en snusk... Vadå? Det är ett snusk... Tror du inte bara ett så här... Det enklaste om man står i duschen, då har man ju vet när man har tvättat händerna så blir man ju pissnödig direkt.
Ja.
Och jag antar att när man duschar så kanske man blir det också, så bara.
Jo, men det är ju också så jävla enkelt att bara vänta tills man har duschat klart och kissa i toaletten.
Men,
liksom.
Men har du inte varit på gym någon gång när man duschar på gym, så tycker jag inte sällan att det luktar just piss i duschen.
Ja, och det är ju äckligt. Det är ju äckliga människor som gör sånt. Alltså jag är ju så himla svårt att komma till ro ens av att kissa i, alltså som en vanlig person. Så att jag vet inte hur jag någonsin skulle kunna göra det på ett annat ställe än det som det är tänkt. Alltså likadant att kissa i naturen typ, som är ju något av det mest ovärdiga som finns. Så vi pratade ju om det, att jag lyckades göra det i alla fall i förra avsnittet. Men då var jag ju väldigt packad. Men att man ska sitta där som tjej med röven i vädret och man har liksom dålig balans. Det kanske blåser någon vindpust så att man ramlar till. Man kissar på benen och på fötterna. För man kan inte riktigt styra den där jävla strålen heller. Och det är så sjukt svårt. Alltså jag kommer ihåg att vi var ute på någon utflykt typ förra sommaren. Eller förra sommaren. Och jag bara, men jag måste kissa. Och någon bara så här, men kissa i vattnet då? Och jag bara, försökte hoppa ner i vattnet. Det gick inte, jag kunde inte kissa i vattnet. Det var helt omöjligt. Det var för mycket och liksom, man var tvungen att kontrollera så att ingen kom i närheten. Och man var tvungen att liksom simma så att man inte skulle drunkna. Och samtidigt liksom försöka få ur någonting. Det gick inte, så jag var tvungen att gå upp och bara, nej men jag måste hitta något ställe. Det här var på Gotland. Jag måste hitta något ställe någonstans i naturen. Gick i typ så här en kvart för att hitta något bra ställe och bara, nej jag hittar ingenting. Gick tillbaka och bara, nej men det går inte. Alltså jag håller på att dö. Så började leta igen. Sen till slut bara satte jag mig liksom med röven in mot någon buske. Och då började hela den här, man är livrädd för att det ska komma någon grävling och liksom ta ett litet gnag i anus. Eller att någon ska komma liksom från något håll som man inte tänkt, och där sitter man. Eller att man liksom, alltså det funkar inte. Så att jag var borta i typ 45 minuter för att försöka fucking kissa. Och det efter ett tag liksom, i omgångar så löste det sig. Men jag kan inte för mitt liv förstå hur jag skulle kunna liksom, ståendes bara låta det rinna i dusch. Alltså i aldrig.
Men när man är på turné då är man ju illa tvungen att stanna ut med vägen och pissa.
Ja, men det
och
då, är så jävla mycket då, enklare för en snubbe. Ja, alltså, det finns ingenting
det är det absolut. Men det är, nej, jag försöker inte göra förenklare, tvärtom. Jag upplever det, och med musikanter som jag har med det, alla tycker att det är lika jobbigt om man inte har krökat. Men annars så springer man ju typ 400 meter rakt in i skogen för man tycker att det är så jävla jobbigt. Och det är stressigt och man vet att de sitter i bilen bara, fan, tog han vägen, kom nu. Det är så plågsamt att behöva stanna och pissa jämst med vägen. Så att, ja, verkligen.
Men
det där med duschen. Men det, jag tror att det är sjukt vanligt att folk duschar eller pissar i duschen. Men att sitta i en bil där vem som helst kan se en, peta näsan och stoppa i munnen, det är väl ändå, då har man väl ändå gått över gränsen.
Ja, nej, men det är ju, det borde, man borde bli inlåst av den anledningen. Det är det är lite blottar stämning på det. Psykopat varning. Ja, ni ringde väl snuten.
Ja, precis, vi ringde snuten. Det hade ju varit kul om man bara ropade, om vi hade bara, hade man varit 20 år yngre, då hade man ju vrålat så högt så att hon hade hört den, så hade man bara
tutat.
Ja, eller petat med sin egen näsa och visat att man hade sett liksom.
Ja, fy fan. Men nu lät ni henne checka upp och åka vidare.
Ja, checka upp och åka vidare.
Var det här precis någonstans?
Ja, det var ju Drottningholmsvägen alldeles vid Brommaplan, tror jag heter. Jag
förra,
tror att det är typ
förra söndagen. Så att om det är någon som känner igen sig, så du blev sedd.
Ja, det är Uggla.
Uggla.
Ja, du vet, vi käkar ju söndagsmiddagar. Vi har ju våra traditionella söndagsmiddagar, och menyerna, det är ju oftast kött och sallad och rödbetor med chèvre typen och sånt där. En söndagsmiddag. Men då skulle jag fråga dig så här, vad skulle du säga om vi bytte istället till deep fried chicken wings, pommes frites, jordgubbar och gravy till det? Det låter kanske inte så speciellt.
Nej, framförallt så förstår jag faktiskt inte riktigt varför vi skulle byta. Eller, Och varför jordgubbar?
Ja, men du vet, det är så jobbigt att komma på. Det som är problemet som vi har hemma, det är ju att varje dag ringer din mamma och frågar vad jag vill ha till middag. Och då ska jag komma på någonting, vad jag vill ha till middag.
Mm, jag tycker det är så sjukt jobbigt. Alltså, jag har ju ärvt det där av dig. Det är, och jag, alltså, vi pratade faktiskt om det här häromdagen. Att det har nått nya nivåer så fort jag får ett val. Det spelar liksom inte roll, ingen roll vilket slags val. Vi stod och skulle köpa kaffe häromdagen, jag och en kompis. Och då hade vi liksom snackat om det här inte så långt tidigare. Och jag bara, men jag skulle vilja ha en islatte, tack. På laktosfri mjölk. Och då kom frågan, laktosfri mjölk eller havremjölk? Och jag tittade på henne och blinkade i tystnad och bara, du... Nej, jag måste fundera lite liksom. Jag kunde inte för mitt liv ge henne ett svar kring laktosfri mjölk eller havremjölk. Och det enklaste jävla valet någonsin. Och tydligen, det här ska ju också, jag vet inte riktigt hur mycket jag tror på stjärntecken etc. Men det här ska ju vara en ganska tydlig våg kvalitet då, att...
Ja, men vadå? Jag är ju tvilling. Jag har ju samma problem, ja.
Mm, jag vet, men det kanske också är en tvilling. Jag vet inte, whatever. Men att man ska vara så jävla obeslutsam. För jag är verkligen det. Och framför allt när det gäller mat. Och jag måste, när man sitter och käkar ute, så måste jag alltid veta vad folk ska äta först innan jag själv kan bestämma vad jag ska ha. Därför att jag vill inte sitta... Om alla sitter med varsin kulrätt och jag sitter... jag är den enda som sticker iväg med något konstigt, då kommer jag hata mig själv för resten av kvällen för att jag valde fel. Så att jag måste liksom sondera terrängen först innan jag kan bestämma mig. Och även då så kan det dröja 5 minuter i alla fall innan jag till slut valt. Och då kan det också bli så att jag bara väljer något helt nytt. Jag bara tar en helt ny grej från menyn bara för att jag får panik och bara, det blir palt. Och så bara går servitören iväg och man bara, kuken, alltså det där vill jag ju verkligen inte ha liksom.
Nej, men när jag var liten då gick det hände så sällan att man gick ut på restaurang på 50-60-talet. Ja. Det var ju, idag är det ju går ju folk mer ut på restaurang än vad de äter hemma, verkar det som. Men när jag var liten och gjorde det, då var det så speciellt för mig att få gå på restaurang med mina föräldrar. Så att jag kunde inte bestämma vad jag skulle äta. Jag kunde sitta så länge och hade sån beslutsångest att jag till slut började gråta. Nej. För jag inte kunde bestämma vad vi skulle äta för någonting.
Starkan.
Jag tyckte det var så stort. Jag ville ju när jag för en gångs skull få gå på restaurang, då ville jag verkligen beställa det absolut godaste. Då ville jag inte torska på att ta någonting som var äckligt. Så att
Alltid. Men du bad aldrig om att de skulle ge rekommendationer?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Någon måste ju ha tagit beslutet vad jag skulle äta. Ja. För jag åt ju maten, men jag börjar alltid grina innan.
Men jag tycker också att det är så jobbigt att be om rekommendationer. För det blir alltid en rekommendation som jag sen inte kommer följa.
Ja, men dessutom när de rekommenderar någonting, då vet man att det är någonting som de har mycket av, som de vill bli av med. Aha. Så, och det, därför hatar jag rekommendationer. Jag tar aldrig det som de rekommenderar.
Nej, men jag hamnar i den fällan varje gång. För att jag sitter med 2 stycken olika val. Och jag gjorde det igår också när vi var ute och käkade. Och bara, vilket ska jag ta? Och så bara, vilken av de här 2? Men då tycker jag den där. Och jag bara, fan. Nej, det får bli den andra, liksom.
Okej.
Okay. Jag vet inte. Och det blir så pinsamt då. Varför frågade du om min åsikt, idiot? Om du ändå skulle välja den andra liksom. Vad var poängen med den här charaden?
Ja.
Ja.
Ja, men i alla fall det här som kontentan av allt tjat om vad vi ska äta gjorde att jag började tänka på att införskaffa kokböcker. Då har jag införskaffat en kokbok här och då valde jag ett recept här. Och det är, alltså det är a dozen deep fried shrimp. Den är på engelska. A bucket of KFC original recipe chicken. French fries, a pound of strawberries and a bottle of Diet Coke. Det var ett av recepten som jag hittade i den här boken.
Låter och
det receptet... Nej, vad fan, kom igen nu. Kycklingvingar är väl skitgott.
Med jordgubbar och Diet Coke.
Ja, det är kanske inte så roligt. Men å andra sidan så har den här boken framtagits om kanske inte så roliga omständigheter heller. För det är nämligen en kille som heter John Wayne Gacy som har beställt det här. Och han är känd som The Clown Killer. Och det här är hans sista måltid. Och det här är ett recept ur den boken som heter The Serial Killer Cookbook.
Men gud, vad sjukt.
Visst är det helt sjukt?
Men vad då? Är det bara en rätt i den, eller?
Nej, det är olika sådana här...
Det är flera, vad sjukt. Så det är alla sista måltider?
Ja, det är deras... Det är menyer och så står precis som man ska laga det. Så det är riktiga recept i boken. Om man vill göra det som den här The Clown Killer som var en bestialisk mördare. Som mördade tonårskillar typ och grävde ner dem i trädgården eller någonting. Då var det här han önskade innan han...
Men det här är världens konstigaste bok.
Ja, men visst är det det.
Vad står det om mördarna också?
Ja, det står lite grann om dem. Men just Clown Killer känner man igen. För honom har ju gått mycket dokumentärer.
Är det bilder på rätterna?
Ja, det är bilder på rätterna.
Är det liksom från då hans sista måltid eller är det någon som har lagat då i efterhand?
Jag tror faktiskt inte att det är taget från hans sista måltid, men det har jag ingen aning om.
Men det ser ut som att det är på någon blå plastbricka typ.
Va?
Ser det ut som att
det är en blå plastbricka, absolut.
Okej.
Okay. Men här har vi en annan som jag inte känner igen. Vet vad han heter? Han är också någon sån här bestialisk mördare. Mm. Han beställde alltså 2 dozen steamed mussels, 2 dozen steamed clams with lemon, a Burger King double cheeseburger, 1/2 dozen barbecue spare ribs, 2 strawberry milkshakes, 1/2 of pumpkin pie with whipped cream, diced strawberries, a can of spaghetti O's with meatballs. Och då var han, he was upset, lyssna här, Thomas G. Grasso, he was upset because he received a can of regular spaghetti with meatballs. Grasso used his last statement to air his grievance. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Missnöje tror jag. I did not, hans sista ord var, I did not get my spaghetti O's. I got spaghetti. I did not get my spaghetti O's. I got spaghetti. I want the press to know this.
Åh, fy fan vad sorgligt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Vi snackade lite om igår om det här med en unpopular opinion.
Ja.
Men vi snackade lite igår om just plastikkirurgi.
Ja.
Och jag vet inte, det är väl kanske att jag är 30 och inser att kroppen och utseendet bara... Det har också blivit 30, liksom. Det har levt i 30 år. Och därför så har jag liksom ändå så här, man har tittat lite man har öppnat lite botoxlådor liksom, eller inte ens botox, men bara lite så här kikat vad som finns, vad finns att erbjuda mig.
Ja.
Och det är väl just det att så här, jag vet inte om jag är någon om jag vill håsa kring liksom hylla plastikkirurgi, men jag har ändå tagit upp det här med många tankar som jag har kring att kanske göra något litet, och har vart jag än har vädrat detta. För jag är ju också en ganska ängslig person. Vi har ju pratat om att, alltså, bara att jag har så sjuk beslutsångest. Och jag skulle aldrig kunna tatuera mig och sånt där. För att det skulle ju vara alldeles för stort. Hur fan skulle man kunna bestämma en sån grej liksom, som jag ska ha permanent? Nej. Om jag inte ens kan bestämma om jag vill ha havremjölk eller laktosfri. Liksom.
Nej, precis.
Och, så att det är ju verkligen en stor grej att göra någon typ av ingrepp egentligen som är bestående. Och därför så har jag lyft det här fröet hos människor som jag litar på och som jag har nära och sådär. Och ja. Har alltid blivit, eller nästan alltid blivit bemött med nej Agnes. Och jag bara, jo, vadå? liksom.
Ja.
Därför att viljan är att man ska vara glad över det Gud har givit en, liksom.
Ja.
Och jag tycker att det är en fin tanke. Samtidigt så känner jag så här, varför ska jag det? Varför måste jag vara nöjd med det jag fick? Varför kan inte jag få vara missnöjd? Och om jag då är missnöjd, varför kan jag inte få göra någonting åt det? Varför måste jag antingen gå runt och vara lite missnöjd och kanske må lite dåligt över något, eller bli nöjd med det, liksom tillfreds med att aha, det var så här det blev. Varför måste jag se min kropp successivt bara vittra sönder framför mina ögon? Varför får jag inte göra någonting åt det?
Jag frågar inte mig. Jag tycker att du har helt rätt. Du har en absolut poäng i det du säger. Det tycker jag absolut. Om man har, har man någonting som man är missnöjd med, som man lider utav, vad fan, då är det klart man, och det finns möjlighet att ta bort det, så är det klart man ska göra det.
Ja, nej, men och det kanske är lite att sparka in öppna dörrar. För du är ju typ så här en av de få som har varit pro när jag har pratat om det här. Att... Och du vet, många är så här, Agnes, ska du inte gå och prata med någon istället? Som att jag typ är så här, som att det är ett självskadebeteende att jag vill, att jag vill liksom snida till något.
Men vad är det du vill göra?
Nej, men jag vet inte. Jag vill göra lite, kanske någon liten grej här eller någon liten grej där liksom. Inget drastiskt, men bara... Därför att jag tycker liksom att så här, är man så här 16 eller 20, då tycker jag inte att man ska börja harva runt med det där, därför att man är så himla ängslig som person ändå och vet inte, det är svårt att avgöra vad som är på riktigt och vad som bara är liksom för att man förändras, och, eller till och med ännu yngre tjejer. Liksom. Jag tycker att i de åldrarna tycker jag att man verkligen, verkligen ska vänta och se om man kanske börjar liksom tycka om sig själv eller sånt där. Och jag tycker framförallt inte att man ska... Jag tycker att det finns något väldigt sorgligt i... Och det är väl det, att jag är lite hycklare här. För jag tycker också att det är något lite sorgligt i tjejer eller människor som gör om sig till oigenkännlighet. Det är ju supersorgligt.
Det är verkligen.
Och alla, att alla plötsligt nu ser ut exakt likadant. Alla ser ut som The Kardashians. Och det är ju supertråkigt. Ingen har ju ett eget utseende nu för att alla ser exakt likadana ut. Jättetråkigt. Ja, så där, det håller jag liksom inte riktigt på och hyllar här, såklart.
Jag kan ju dessutom gilla när det är defekter, alltså en böjd näsa till exempel.
Men bara till en viss gräns, jag kan ju tycka att det är fint. Alltså, det ska vara en liten,
ja, det är klart,
subtil.
Men å andra sidan, har man en näsa som är så jävla stor så att den är, vad ska jag säga, så att den är påtagligt, så att så fort man tittar på en person så ser man den här stora näsan, och den personen som har den lider utav det, så tycker jag att det är helt okej att vilja göra och få göra om det. Jag tycker inte det, vad fan, om man lider, går i plugget och är 18 år eller 17 år och har en jävla stor näsa som man lider utav, klart att man ska få göra om den då.
Ja, men och framförallt tycker jag, när man är, men det verkar som att när man är 30, då är det ännu mindre okej. Okay, därför att det här är ju någonting som liksom 20-åriga Paradise Hotel brudar sysslar med. Absolut inte. Vid 30, då ska man vara definitivt vara nöjd. Liksom.
Ja, då har man ju lärt sig leva med näsan.
Ja,
det är
exakt.
Det som är grejen.
Nu är du vuxen och mogen och ska inte falla för liksom, samhällets idealnormer och... Och du ska vara mogen nog att stå emot och vara tillfreds. Men jag är inte det. Jag tycker att det suger. Och jag vill göra någonting åt det. Låt mig, liksom.
Ja.
Så att jag kommer komma tillbaka efter semestern och se ut som...
Aha. Det är det du ska åka i. Du ska inte åka på semester. Du ska åka till sånt där i Thailand eller i Polen.
Och göra en Brazilian buttlift.
Ja, det är det du ska göra.
Exakt. Det ser jag. Okay. Och du bara, kör Agnes. Det är klart du ska göra en Brazilian buttlift.
Jag tycker, är det någon gång som jag tycker att det är viktigt, tror jag, att man betalar för att få det bästa...
Ja.
Så är det ju, jag kan inte fatta de som åker på såna där resor till Polen eller var de åker och gör boobsjobb. Ja, för att det är mycket billigare där. Nej, men alltså, skit i hellre att göra det, och gör det istället hos någon som man vet att det här kommer att bli det bästa som de någonsin har gjort.
Mm.
Så måste jag, fattar inte hur man kan göra.
Nej,
det. Jag
man
förstår
kan,
inte det.
Liksom tumma på just den grejen.
På kvaliteten. Och betalar man mycket så förväntar man sig att man ska få mycket också.
Mm.
Så att jag tror att man ska, just i fallet plastikkirurger, så tror jag att man ska satsa på det bästa.
Ja,
Då tackar vi för oss.
Ja, det gör vi.
Och önskar två trevliga veckor till våra kära lyssnare.
Ja, exakt.
Men ni får inte lyssna på några andra poddar.
Nej.
Under tiden. Ni måste hålla er.
Då kan ni dra åt
inga andra poddar.
Faktiskt.
Nej. Det enda ni ska syssla med de två veckorna är att tala om för folk i er närhet hur jävla mycket bättre Agnes har blivit på det här året.
Ja, gud ja.
See you.